en podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Snart kommer boken som kan skälpa monarkin. Prins Harrys memoarer kan avslöja mörka familjehemligheter.
Vi pratar även om prins Carl Philips vikariat som kung. Och så går vi igenom shamanen och prinsessan Märtha Louise bråk.
Och så tar vi återigen upp problemet med kungligheter som säljer sig till stora företag. Det närmar sig höstlov nästa vecka och liksom hundratusentals elever är lediga från skolan och en hel del familjer passar ju på att ta semester och kanske resa iväg någonstans. Och det har i alla fall kungen och kronprinsessan planerat att göra, eller hur Jenny?
Mm. Kungen han åker på en privat höstlovsresa till Brasilien, meddelar hovet. Och kronprinsessan Victoria med familj, de är faktiskt också utomlands. Och det betyder att prins Carl Philip måste rycka in som statschef. Det är så när hans pappa och stora syster inte är i landet. Då är det Carl Philip som står på tur.
Härligt med en trip till Brasilien.
Ja, gud ja. Ja, absolut.
Det är liksom så 10 000 nyanser av grått utomhus just nu. Så jag kan inte tänka mig något bättre än att få resa iväg till solen.
Stoppa tårna i sanden på Copacabana.
Ja, så härligt ju. Och i ett brev då till regeringskansliet så rapporterar kungahuset att prins Carl Philip är tillfällig riksföreståndare som då fullgör statschefens uppgifter mellan den 29 oktober och 7 november.
Apropå höstlov så kommer vi faktiskt höra prinsessan Sofia i ett radioprogram. På höstlovets allra första dag på måndag så kommer hon då läsa en saga i Barnradions läslovsspecial. Och prinsessan hon ska läsa sagan Viktors nya tröja. Den är skriven av Camilla Gunnarsson. För det är nämligen så att varje dag under lovet så är det en känd person som läser högt. Och förutom prinsessan så är det bland annat då Britta Zachary och Nour El-Refai som läser.
Ja, och prinsessan Sofia och prins Carl Philip har ju grundat prinsparets stiftelse som bland annat arbetar då med att unga ska få en tryggare vardag på internet samt öka liksom respekt och förståelse för personer med dyslexi. Och den här läslovsspecialen som prinsessan Sofia är en del av, de vill då inspirera fler familjer till att läsa och lyssna på sagor tillsammans.
Så har ni barn hemma? Då vet ni att P4 klockan 18.43 måndag till fredag så kan man då lyssna på en saga.
Det låter mysigt tycker jag.
Ja, men jättemysigt.
Ja.
Vi ska gå från radio till tv, Sara. Mm. Vi ska hoppa in i ett väldigt allvarligt ämne. Och gud vad vi har diskuterat det här ämnet. Det handlar om kungligheter och reklam och stora pengar.
Det är en känslig fråga,
det är
men högst aktuell.
Mm. Mm. Det är nämligen så här att Mike Tindall, han är ju gift med Sarah Tindall. Som är då dotter till prinsessan Anne. Och prinsessan Anne är dotter till drottning Elisabeth.
Ja.
Nu vet ni. Ja. Ja. Mike Tindall, han anklagas för att tjäna stora pengar på sin kungliga status. Han ska nämligen vara med i ett tv-program, eller en såpa är det ju. Som heter I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Och Mike Tindall som är rugbyspelare, han har vi pratat tidigare om här i podden. Han har ju faktiskt i sin egen podd The Good, The Bad and The Rugby avslöjat flera saker kring kungafamiljen. Mm. Efter drottning Elisabeths död så berättade han bland annat hur familjen samlades, hur de sörjde och så vidare.
Ja, och att Mike har en podd så är det liksom ingenting som det kanske stormas så mycket kring eller om. Men nu är det ju vissa som anser liksom att han har klivit över gränsen. Och att det har blivit för mycket nu den här tv-såpan och reklam och så vidare. För enligt brittiska medier så har Mike tackat ja till programmet. Och som du nämnde Jenny, det här är ju liksom en såpa kan man säga. Det är ju då en grupp kändisar som lever tillsammans under så här extrema förhållanden. Och väldigt så här få bekvämligheter i en djungel. Och jag tittade på lite klipp just för att förstå vad det var för typ av program. Och jag tyckte det ser lite likt ut som Robinson. Fast lite, nästan lite så... värre, det var mycket så här äta djur, äta insekter i djungeln och se vem som klarar att så här stå ut längst tid och så.
Varför vill han vara med i det?
Det undrar jag också.
Är det stora pengar?
Kanske, måste vara så.
För att det riktas ju en hel del kritik då mot att han faktiskt tjänar pengar på sin kungliga status. Och författaren till boken Finding Freedom, han heter ju Omid Scobie. Och honom känner vi till för att han är lite av en inofficiell talesperson för Harry och Meghan. Men han kritiserar Mike både för hans eventuella medverkan i programmet, men också för att han nyligen gjort reklam för ett sportmärke. Och Omid menar då att om prins Harry eller Meghan hade gjort samma sak, då hade det varit otroligt starka reaktioner. Men i det här fallet så verkar det som att Mike snarare hyllas för det han gör, enligt Omid Scobie.
Mm. Och Omid skrev ju i en kolumn bland annat så här, att citat, att tjäna pengar på kunglig status är vanligtvis en trigger för royalister och media som under de senaste 2 åren har klagat mycket på olika affärer gällande ett visst par i Kalifornien. Så jag tycker att det är märkligt att nyheten om Mike inte kritiseras av de känsliga krönikörerna utan snarare tvärtom, slutcitat. Ja. Så att han menar ju på då att när Mike väljer att vara med och göra reklam eller vara med i tv-program så tycker man att det är en kul grej. Och medan då Harry och Meghan skriver på kontrakt så stormar det väldigt mycket. Det är väl hans liksom, ståndpunkt i det här.
Alltså på ett sätt har han ju rätt i det. Mm. För det blir alltid rubriker med Harry och Meghan. Men hur som helst, på tal om pengar så är det ju ganska tydligt att både Sarah och Mike Tindall tjänar stora summor. För Sarah, hon är så kallad ambassadör för både Rolex och Land Rover. Och hon gör reklam också för det lyxiga fritidsklädesmärke, Musto. Och tidningen beräknar då att hon drar in ganska så många miljoner per år på de här samarbetena. Det är ju lite influencer. Mm. Grej.
Jag tror också att både det här samarbetet med Rolex och Land Rover är nog ganska kopplat till hennes hästintresse skulle jag tro. För det är så här typiskt vanliga sponsorer i de sammanhangen.
Ah.
Så det är nog ihopkopplat med det. Och Mike Tindall då sägs ju få 1,5 miljoner för att vara med i den här dokusåpan. Och samtidigt så gör han ju faktiskt också reklam för ett pizzaföretag i Storbritannien. Och den pågår väl just nu om jag förstått det rätt?
Ja, det är det stora Domino's heter de ju.
Mm.
Och jag tycker vi kan lyssna på hur det låter. Jag bara förklarar lite först att Mike är då den andra killen som pratar i reklamen som ni kommer få lyssna på. Och det handlar om att Mike då levererar pizza till sin poddkollega James Haskell. Och James Haskell har arrangerat en fest för sin nyfödda dotter och så har han glömt att ordna med mat till gästerna. Och Mike då, han hämtar pizza, levererar den med hjälp av en helikopter.
Tins, what a boy. And in a heli, someone must have owed you a really big favour. But thank you, brother. I appreciate it.
Standard, you know me, mate. Friends in high places. I always deliver for you. Luckily, Domino's always deliver on the food.
Right, calm down. What do you need? A medal?
Don't be like that. An invite in is fine.
Yeah, I'd love to, Chief. But there's already one big baby in there and we don't need another one. So do us a favour. Jog on, will you?
Such a
We got this.
Det jag slogs av när jag såg det här reklamklippet, Jenny, det var inte bara, ja men dels ett, att han gör reklam för liksom ett varumärke, i det här fallet pizza. Två, att den som har liksom skapat reklamen tycker att det känns relevant 2022 att leverera pizza med helikopter. Det var liksom många saker som var lite märkliga.
Ja men verkligen, ja. Det är inte riktigt rumsrent idag kanske.
Nej, jag tycker inte det.
Mm. Men varken Sarah eller Mike är ju arbetande kungligheter och Sarah hon har inte heller någon hennes kunglig höghetstitel och hon är inte heller hertiginna. Det är lite skillnad där mellan henne och till exempel kusinerna Beatrice och Eugenie som då är prinsessa och de har kunglig höghetstitel och sådär. Eugenie och Beatrice de är ju då döttrar till prins Andrew. Men det var ju faktiskt så att prinsessan Anne tackade nej till kungliga titlar till sina barn. Och hon kommenterade det här med titlar i en intervju med Vanity Fair 2020. Och då sa hon så här. Jag tror att de flesta skulle hävda att det finns nackdelar med att ha titlar. Så jag tror att det var rätt att göra så här. Slutcitat.
Mm. Och gällande då, man ska jämföra då att Sara och Mike liksom gör reklam på det här sättet. Och till exempel att Omid då jämför dem med Harry och Meghan. Så finns det ändå vissa skillnader om vi bara tittar på titlarna. Som du nämnde Jenny, Sarah har inte någon titel, har liksom aldrig haft det heller. Harry och Meghan är ju faktiskt fortsatt hertig och hertiginna av Sussex. De innehar fortfarande sina kungliga höghetstitlar men får inte använda dessa i kommersiella sammanhang. Men de har ju liksom, de har ju med den här Duke eller Duchess of Sussex i väldigt många
i
sammanhang.
Allt de gör.
Vi ser till exempel nu i Meghans podcast, där står ju liksom den titeln på poddomslaget, eller liksom bilden man får upp i sin spelare. Så att de kungliga titlarna har ju faktiskt hängt med dem, trots att de valde att ta ett kliv tillbaka ifrån det kungliga huset.
Ja, de använder dem hela tiden. Till och med i såna här privata brev och officiella brev de skickar, så är det med det här sidhuvudet längst upp.
Mm.
The Duke and Duchess of Sussex.
Så även om man självklart, det finns ju såklart ett starkt PR-värde i att ha med Mike i en reklamfilm eller Sara eller Sarah i någonting på grund av att de är en del av kungafamiljen. Men vi har ju faktiskt inte sett dem använda någon form av kunglig liksom, titel i de här sammanhangen, för de har inga titlar. Så det är väl liksom den stora skillnaden i det hela.
Ja, men då har du helt rätt i. Men om man kollar på det utifrån så är ju det här ett ganska nytt men växande problem. För i tiden när kungligheten står långt ifrån tronen och kanske inte riktigt har något syfte heller i en kunglig familj, så är det ju många som då söker sig till sociala medier och gör såna här reklamdealer. Drottning Elisabeths barnbarn Peter Philip, som då är bror till Sarah Tindall, han har också gjort reklam för enorma
Åh hjälp, summor. Jag kommer ihåg den reklamen. Vilken storm det blev kring den.
Ja, det var 2020. Och då var han med i en kinesisk reklamkampanj för mjölk. Och Peter Phillips, han benämns då i reklamen som familjemedlem av den brittiska kungafamiljen. Så de slår verkligen mynt av hans kungliga status. Och då är det en betjänt som serverar honom ett glas mjölk på en silverbricka i en väldigt så här slottsliknande miljö. Och det är liksom mjukt ljus, smäktande musik och man skymtar även en kopia av drottning Elisabeths droska där i bakgrunden. Och enligt experter då som liksom har talat om det här, de tror ju då att Peter Phillips troligtvis fått flera hundratusen pund för sin insats.
Men det blev ju en massiv kritik kring den här medverkan i den här reklamfilmen. Det pratades ju och skrevs om den lång tid därefter. Vi sitter fortfarande och pratar om den uppenbarligen. Och för detta inrikesministern Norman Baker rasade och krävde en utredning kring liksom hur medlemmar av kungafamiljen ska få använda sin kungliga status i kommersiella sammanhang. Men man undrar lite så här, vad hände med den?
Ja, men blev det någon utredning? För det hade varit jätteintressant och det hade ju ändå... Jag menar det, vi ser ju det här i fler länder. I Danmark till exempel har det varit ett problem med prins Joachims söner. Mm. Till exempel prins Nikolaj som satt sig på motorhuven till en bil och fick en gratis bil. Så det är klart
att... Norge också väldigt...
Ja, Märta Louise. Så det är ju ett växande problem.
Det, som du säger, det har varit väldigt intressant att få ta del av den utredningen och liksom se hur den kanske skulle kunna användas i olika kungahus runt om i Europa. För det här är ju verkligen någonting som... har eskalerat bara det senaste året.
Mm. Vi stannar i Storbritannien. För kung Charles, han planerar kungafamiljens största världsturné någonsin.
Mm.
Och den kommer att ta ungefär 2 år att genomföra. Och syftet med den här rundresan då, det är att man ska liksom försöka hålla samman de här samväldesländerna helt enkelt. Men kan han vinna över alla samväldesländer? För nu är det ju ändå så att det är så många av de här länderna som inte vill ha en brittisk statschef längre. Barbados har dragit sig ur. Jamaica har väl pratat om det också. Och det är ju också så att Antigua och Barbuda meddelade att de strävar efter att säkra sin självständighet. De vill bli republik helt enkelt. Och David Denny, han är generalsekreterare för den här karibiska rörelsen för fred och integration. Han har sagt så här. Vi måste alla jobba mot att ta bort kungafamiljen som statschef för våra nationer. Mm. Så det här är ju någonting som... Alltså jag börjar ju se det tydliga syftet med kung Charles 2 år långa rundresa. Han måste ju rädda det här.
Ja, det här har ju varit en pågående diskussion i väldigt många år. Och det är klart att det här tronskiftet i Storbritannien är väl ett ypperligt tillfälle för många länder att liksom dra sig ur detta. Ja,
för det var ju några som drogs ur redan när drottning Elisabeth levde. Men jag tror också många kände en lojalitet till henne i och med att hon ändå varit drottning i 70 år. Och att man inte ville röra den frågan förrän det var ny regent på plats. Och nu är det ny regent på plats. Jag tror att vi kommer se många av de här länderna vilja bli republiker utan henne som statsöverhuvud.
Ja, verkligen. Och där då sätts nu en plan i Storbritannien för då hur kungen ska genom sin resa kanske visa liksom sitt stöd och också försöka behålla de här relationerna länderna emellan.
Mm. Han ska besöka Australien, Nya Zeeland och sen också flera av de här staterna i Karibien.
Ja, och även prins William och prinsessan Kate kommer ju att stödja kungen i hans resor, och deras stöd såg vi faktiskt redan under drottning Elisabeths platinajubileum. För då var ju de med och liksom representerade henne, bland annat så besökte de Karibien då. Och det var en resa som kanske inte gick helt hundra ur liksom ett, vad ska man säga, PR-perspektiv, om man kan kalla det.
Nej, det var ju jättejobbigt för dem. Mm. Jag vet att det var ju, kommer du ihåg att vi snackade om det, att det var ett speciellt event under den här resan där William och Kate står upp i baksätet på en Land Rover utan tak. Så de står och håller i sig liksom, och så är de klädda i vitt och har handskar på sig, och runt omkring då så står, ja, men befolkningen vid det här landet. Jag kommer inte ihåg, det var något karibiskt land, tror jag.
Eller ja, det var det.
Ja. Och det var så mycket koloniala vibbar över den händelsen, så att folk rasade ju.
Ja, men det blev riktig kritikstorm, och man fick ju hålla liksom krismöten bakom slottets väggar för att reda ut detta. Men det kändes verkligen som att det var genomtänkt vid det besöket. Så man kan ju hoppas att det tänks till lite bättre inför kung Charles resa.
Ja, ja. Det får man ju bara anta, annars får han ju sparka hela sin personalstyrka där.
Verkligen.
Men det är också så att drottning Elisabeth gjorde ju en liknande resa när hon firade 25 år på tronen 1977. Då besökte hon 36 länder.
Mm.
Men kung Charles resa kommer ju innebära ännu fler länder, eller hur?
Ja, det sägs ju att det här nu ska bli den största resan. Och då förstår man ju att det också kommer ta lite tid. Som sagt, under en tvåårsperiod räknar man med att kunna genomföra alla dessa besök.
Men jag kan liksom tänka så här, att egentligen är det väl inget jätteproblem om de här länderna väljer att ta bort den brittiska statschefen och bli republik. Jag menar, man kan ändå ha ett samarbete ekonomiskt och handelsmässigt och liksom innefatta det inom det här samväldet. Men det kanske är mycket en så här prestigefråga också kring det där.
Ja, men det var ju också det som prins William nämnde i sitt tal under det här besöket, just att han och kungafamiljen liksom har full förståelse för det, och han pratade just då, som du nämnde, Jenny, att man liksom ser på relationen och vänskapen utöver det, liksom att vi vill fortsatt ha den. Så att det är nog så det kommer landa på många platser.
Mm. Vi ska ta en kort paus, men vi är snart tillbaka, och då ska vi prata om prinsen som säljer sin lägenhet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu är vi tillbaka, och vi ska hoppa direkt till Danmark. För danska prins Joachims äldsta son, prins Nikolaj. Ja, ni vet, han som blir av med sin titel den 1 januari efter ett beslut från drottning Margrethe. Han försöker sälja sin lägenhet i Köpenhamn. Det går så där, kan jag säga.
Mm.
Det är en jättefin lägenhet, jag har sett bilderna på den på mäklarsidan. Den är 70 kvadratmeter ungefär. Super nice. Det är egentligen ett helt gårdshus som han har, så att det är liksom två våningar. Så det är tre rum och kök och en otroligt härlig takterrass på taket.
Det låter som en bättre så första lägenhet.
Ja, men du, alltså, om det, sån där lägenhet kan man inte ens drömma om. Nej. När man är 20 plus. Alltså,
verkligen inte. Och som du nämnde, Jenny, på de här bilderna hos mäklaren, så kan man ju se att det på första våningen är liksom ett stort kök och vardagsrum som sitter ihop, och en stor hall och ett badrum. Och en trappa upp så finns ett sovrum och ett till vardagsrum som prinsen då verkar använda som kontor. För där står ett stort skrivbord och en extra säng som är omgjord till någon slags soffa. Och det är väldigt så här enkelt inrett, men det kan ju också vara så att de har stylat om den lite inför bilderna och visningen, såklart.
Jag tänker det. Jag tänker att de har tagit bort alla privata prylar överhuvudtaget. Att de inte vill skänka pressen någonting som kan säga någonting om hans privatliv, utan den är bara clean.
Kanske hade sålts fortare ifall att man kunde få lite mer så privat inblick,
ja,
i den.
Mm. Men nu är det problem med den här lägenheten. Den lades ut i försäljning, ja, det var ett år sedan nu ungefär.
Mm-hmm.
Ingen verkar nappa, eller så kanske priset är för satt för högt. För Nikolaj har då tvingats sänka den här summan flera gånger. Jag vet att han köpte den 2019 och då betalade han 4,1 miljoner danska kronor. Så lade han ut den till försäljning förra året. Då vill han ha 5 495 000 danska kronor. Men så han, ingen har ju nappat då, så att då har han fått sänka det här priset gång på gång på gång. Den som nu har 4 595 000 danska kronor, de kan köpa den.
Ja. Okej, ja. Vi får se hur det går för prins Nikolaj och lägenhetsförsäljningen helt enkelt.
Lite förlustaffär där i alla fall.
Ja, han är ju just nu bosatt i Paris tillsammans med sin flickvän, så han kanske inte bor så ofta i Köpenhamn. Så då är det väl lägligt att sälja den,
ja,
såklart.
Han har säkert inga lån på den heller.
Ingen så chockräntor nu för prinsen.
Det var 4,9 miljoner rätt i fickan.
Ja, exakt. Vi följer detta såklart.
Mm. Vi ska hoppa över till Norge, Sara. Vi har ett väldigt skandinaviskt avsnitt den här veckan.
Ja, verkligen.
Men vi måste prata om shaman Derek Verrett och prinsessa Märtha Louise som faktiskt har öppnat upp om sina vardagsspråk. Och det gjorde de i shamanens podd Ancient Wisdom Today. Och de berättar att de kan bli riktigt sura på varandra. Och Märtha, hon säger helt öppet av, men vi har våra toppar och dalar. Men att deras fundament är, citat, ärlighet och transparens. Och de ska kunna dela allt, slutcitat.
Ja, och Derek avser det även att han har gett prinsessan då, prinsessa Märtha Louise, smeknamnet Snapperella.
Alltså, det är ju inte så snällt smeknamn. Det är ju, det skulle alltså, inte jag. Om min sambo skulle kalla mig för Snapperella.
Det låter lite argt
sur.
Och lite bitskt.
Ja, det låter bittert.
Ja, och då så gav hon bland annat, alltså, Shaman Derek gav då ett exempel i podden, så att han sa så här, citat, jag kan säga att Snapperella inte har ätit någon mat idag, slutcitat. Då tänker jag att då är det någonting som att det kanske är sura miner hemma, låter det som.
Ja, men verkligen.
Ja.
Och båda två förklarar då att när de bråkar, då kan Derek vilja bli sams igen efter typ 10 sekunder. Men Märtha säger å sin sida då väldigt skämsamt att när han kommer tillbaka så där snabbt och vill försonas, så ber hon honom gå, för hon behöver ännu mer tid för att bli glad igen.
Ja, och de berättar ju även om en speciell middag i New York då prinsessan Märtha Louise sa något som fick då shamanen att bli jättearg. Derek Verrett berättar att han blev rasande och lämnade bordet för att det var viktigt för honom att inte säga något respektlöst eller kärlekslöst till sin fästman. Och vi kan väl lyssna lite på när han berättar om den här speciella middagen.
Oh yeah, like when we were in New York and you really pissed me off and I was so angry, I was fumigating.
Oh, it was fuming.
I was fuming, I was like on fire. And I just remembered like, I gotta get up from this table right now because I don't ever want to say a word to you that was not other than I love you or how beautiful you are or what a goddess you are or like how wise or smart you are. So I need to get off this table because I realize that if I have to come to a point where I'm going to say something derogatory to you and disrespect you, then I'm disrespecting myself and I'm disrespecting the divine spirit because the divine spirit brought us into each other's lives. So I need to get up from this table. And I remember my friend was there and he looked at me and he's like, what are you doing? And I'm like, I'm going for a walk. I said, no questions asked. I'm taking a walk.
I mean, everybody knew he was mad. It was very, very obvious.
Yes, it was very obvious. You could see the fumes coming off the top of my head. And I was like, I'm going for a walk. And I just decided to take a walk around the block. And I was like, why am I triggered? Why am I upset right now? What's really causing me pain? Let's remove Martha out of this. Let's remove her and let's look at where the trigger came from. Why is it affecting me?
Ja, shamanen berättar att hans vän som var med på middagen frågade, men vart ska du någonstans? Och shamanen svarade att han var tvungen att gå en sväng och konstaterade att han kokade av ilska, att det fullkomligt rykte från hans huvud. Men så började han fråga sig själv varför han blev så triggad och var den här reaktionen egentligen kom ifrån. Och så landade han i att det handlade egentligen inte om Märtha utan om något som en familjemedlem hade sagt till honom vid ett tidigare tillfälle. Och så gick han tillbaka och så sa han förlåt.
Ja, och Märtha kontrade ju då med att hon ibland har en förmåga att dra ner så här entusiasmen hos den hon pratar med. Så att det var ändå en dialog, men vi fick liksom en liten insyn i hur deras vardag kan se ut.
Men Sara, jag blir lite så här förvånad, eller kanske inte förvånad, men tänk att man sitter så här offentligt ute på en middag på en restaurang och så blir ens partner så himla arg så att det ryker och kokar om honom och så ska han lämna bordet och gå. Jag vet, jag tycker det är lite så här. Jag vet inte om jag hade...
Nej, det är inte så trevligt. Nej. Alltså, det är ingen bra middagsvibb.
Ja, nej. Jag känner ju inte shamanen, men ibland känns det som att han har lite temperament.
Ja, det säger de ju båda två här, att de har. Ja. Med toppar och dalar och de här smeknamnen och allt vad det är. Men alltså, det är ju väldigt märkligt att de överhuvudtaget berättar om det här med tanke på alltså, prinsessa Märtha Louise liksom, status och vara en del av kungafamiljen. Det blir ju väldigt personligt och liksom intimt när man får komma dem så pass nära.
Ja, och på ett sätt, ja, men jag håller med dig, på ett sätt är det också fint att man får göra det.
Ja, så man är lite delad.
Man är lite delad för att jag tycker ändå liksom att den öppenheten de har kring varandra och relationen, så här, den, jag kan ändå uppskatta den liksom. Men jag såg också för ett par dagar sedan en live som shamanen hade lagt ut på Instagram. Och jag visade den för dig nu innan vi skulle spela in. Och just det här med att jag tror att shamanen har lite temperament, helt enkelt.
Han var ju väldigt arg i den här livesändningen på
Jättearg.
Instagram.
Och han, och det här kom sig, en stor del av liven handlar om att han ville svara på en kritik som han hade fått. Och i Norge speciellt, men faktiskt i hela världen så har man ju, inte hela världen, men många delar av världen, så har man ju skrivit om shamanens uttalande om att barn som får cancer anser shamanen då orsakar det själva för att de är olyckliga. Och det här har ju snurrat x antal varv kring jorden, och det här var väl shamanens möjlighet då att svara på detta, helt enkelt. Men oj vad han rasar. Där kokade, kan man säga. Vi lyssnar lite på vad han sa.
I'm saying the people who are constantly reacting with hate and vulgarity and disgust because the press manipulates and tries to get their agenda met by using me as a pawn in their game to constantly reflect upon Martha and her family. And I've had enough. It's ridiculous.
Det är ju inte heller första gången som vi hör honom attackera media, och vi ser den här frustrerade sidan hos honom när han pratar om media både i Norge men även i övriga världen. Han är ju väldigt så här fast beslutsam vid att liksom alla är emot honom och att media så gärna vill vinkla det han säger och att man hela tiden då vinklar det fel mot vad han vill och så vidare. Men gällande då det här som du sa, Jenny, barn som drabbas av cancer och sådär, det kom ju faktiskt från hans bok, och den boken blev ju också förbjuden av en anledning, så det är inte så att de, den faktan som han själv har presenterat kommer från ingenstans, utan den finns ju på print och därför fick heller inte hans bok säljas.
Så att, I Norge och i Sverige.
Och det är ju liksom av den anledningen, och ändå igen så är jag har sån oförståelse kring allt det här.
Men det är det jag tycker är ett problem med shamanen och hela den här rörelsen runt omkring honom, att han pratar hela tiden, eller ofta liksom, om att de i den här gruppen, och det är en stor grupp liksom av hans anhängare, eller vad ska man säga, de som lyssnar på honom, att de är upplysta och medvetna, och alla andra runt omkring, de förstår ingenting för de är stängda, de är som får. Och det är lite så här sekt, det är så liksom sektledare pratar om att, och håller samman en grupp, att vi är de som verkligen är medvetna, för att han säger gång på gång också i den här liven att även om du inte förstår så måste du ändå visa respekt. Och ja, det kan man ju göra liksom, men han målar upp då medierna som att de bedriver en häxjakt på honom, och också liksom gör den här skillnaden att alla andra, ni som står utanför och inte vet någonting om den här andliga världen, ni är så stängda liksom, ni, och han pratar om att alla är så arga, och att det är svårt att liksom sammanfatta hela den är en och en halv timme lång, nästan, den här ranten som han liksom kör. Men
tror du inte att det är så också att han, det har ju varit väldigt mycket skriverier och prat om de här, vi pratat om det här mycket i podden, de här medaljongerna som då Shaman Darek påstår då kan bota eller skydda från coronaviruset, och att de har sålts dyrt, och att liksom det har blivit väldigt stormigt både i Norge och i världen kring det, och hela uttalanden kring de här medaljongerna har faktiskt också gjort eller bidragit till att man har lyft frågan i Norge kring ifall att prinsessa Märtha Louise faktiskt, om hon ska ha kvar sin prinsesstitel eller inte. Så att återigen, det kanske är någonting som liksom bubblar lite i honom, och att han är lite frustrerad kring
Ja, gud,
den uppmärksamheten. Det känns ju lite så.
Ja, men jag tror att det är det här som är ett stort problem också. Att shamanen då i den här liven, han går ju till attack då mot, dels mot medierna, men också mot norrmännen. Han ursäktar sig ibland och säger att ja, det gäller inte alla norrmän. Men han menar på det att norrmännen är rasistiska. Att han möter rasistiska människor ifrågasätter jag inte alls. Det finns så otroligt mycket rasism i hela vår värld. Definitivt i Norge också. Och han kan ha rätt i det, för han säger bland annat så här att ja, men ni vill inte ha en mörkhyad man i kungafamiljen. Det är därför ni liksom bedriver den här häxjakten på mig och på Märta Louise. Det tror jag att han, det är klart att han har rätt i det på ett sätt. Men det han missar här, eller det han inte vill ta upp och prata om, det är ju det här att han ser ju medierna som något mörkt och hemskt och fruktansvärt. Men det han missar är ju det här att även om han hade haft ljushy, så hade man skrivit exakt likadant om en människa som försöker prångla på och sälja medaljonger till sjuka människor. Det där har inte med hans hudfärg att göra överhuvudtaget. Jag menar, nu kan jag bara prata för Aftonbladet och svenska medier. Men där spelar inte hans hudfärg någon roll överhuvudtaget. Det gör den inte. Man hade banne mig skrivit om det varit en norrman eller en dansk eller whatever.
Ja, nej, men problemet är ju då att man har, gjort reklam för den här typen av saker. I det här fallet då en medaljong som man då menar kan bota.
Eller han säger så här att den gjorde mig frisk. Ja. Så han går inte ut och säger att den botar. Utan...
Men det var ju också då norska... till exempel läkare som gick ut och sa att liksom den var väldigt, att det var väldigt tvivelaktigt och
ja,
liksom
gud,
att
ja.
Man menade att det här är rent av hittepå.
Ja, men lurendrejeri.
Ja. Så att det har varit väldigt många diskussioner kring detta och som också då har bidragit till att man nu diskuterar prinsessa Märta Louise titel.
Ja, det jag vill ha sagt i korta ordalag är så här, han drar det här rasistkortet, att ni anklagar mig för detta för att jag har mörk hy. Där säger jag att jag tror på att han möter rasism, det gör han definitivt. Men i det här fallet handlar det inte om hans hy. I det här fallet handlar det om, precis som du säger Sara, han säljer någonting till sjuka människor och det är mer eller mindre lurenderi. Punkt, det var det jag ville ha sagt.
Punkt. Hörrni, kära lyssnare, det har blivit dags för veckans Harry och Meghan. Ja, vi har pratat mycket om prins Harrys självbiografi som skulle ha släppts nu i oktober 2022. Men lanseringen sköts ju upp efter drottningens död den 8 september. Och nu har det bekräftats att boken kommer att släppas den 10 januari 2023.
Ja, det är inte så långt kvar.
Nej. Och vi har nu fått se omslaget till den här boken, eller hur?
Ja, det var väldigt fint tycker jag. Det visar en närbild av Harrys ansikte och så är det väldigt så här softat ljus. Och den här boken heter Spare och det kan ju liksom översättas till reserven. Man spelar på det, att vara reserv till en tronföljare. The Hare and the Spare. Prinsen har skrivit boken tillsammans med den amerikanska författaren G.R. Moringer och den sägs då ge en intim och hjärtlig skildring av prinsens liv. Och i boken då så kommer Harry att öppna upp om sina upplevelser och förluster som han har format genom åren. Det är väldigt snyggt språk på alla de här beskrivningarna, ja, som kommer från förlagen.
Det är det verkligen, och jag tycker det som hela tiden kommer tillbaka, det är den här, nu tar prins Harry kontroll över sin berättelse. Alltså det är verkligen genomgående i allting. Att det är den sanna historien som vi kommer att få ta del av.
Det sägs också att prins Harry har fått ungefär 20 miljoner dollar i förskott på den här. Det är ju faktiskt ganska fantastiskt.
Och det sägs också att att prinsen ska skänka de pengarna till välgörenhet. Och det här förlaget som publicerar den här biografin, prins Harrys biografi, de har ju publicerat väldigt andra stora biografier, bland annat Barack och Michelle Obamas självbiografier. Så det är inte första gången de har att göra med så stora namn.
Nej, och Michelle Obamas bok, den blev en bästsäljare i hela världen. Mm. Gud, den drog in pengar.
Och jag tror inte att den här boken kommer att sälja dåligt, om vi säger så. Det är bara att se, du la ju upp omslagsbilden igår, Jenny, på Instagram-konto. Och jag såg liksom hur högt engagemanget var. Det var jättemånga som skrev att de ville läsa den och var intresserade. Så att,
ja. Men boken ska då innehålla delar om, ja men det börjar ta väl avstamp i prinsens barndom. Man kommer även benämna det här med Dianas död. Det är väldigt centralt i boken också. Ja, men Harry själv säger att han skriver inte boken som den prins han föddes till, utan som den man han har blivit. Och han vill ju verkligen då Han gjorde också någon så här uttalande om att det är en förstahandsskildring av mitt liv som är korrekt och helt sanningsenlig. Så han är väl såklart också lite sur på medierna. Det har varit en stor del av sitt liv.
Mm.
Att han tycker inte det är rätt bild som målas upp helt enkelt.
Han har ju också sagt det att han vill att, jag menar, att genom att visa och att man ska kunna läsa om hans historia, att man ska känna att oavsett var vi kommer ifrån så har vi alla mer gemensamt än man kan tro. Det har också varit väldigt tydligt genomgående i den här kommunikationen kring boken. Vi pratade om det i några poddavsnitt sen, Jenny, det här med att prins Harry ville ändra i boken. Just för att den blev då framskjuten på grund av hans farmor, drottning Elisabeths död den 8 september. Och de här ändringarna, det är såklart många som funderar på vad de kan handla om. Dels undrar man om det finns innehåll i den här boken som på något sätt kan, kanske respekt gentemot drottningen, att det kan vara någonting där man vill ändra. Men också såklart den här jättestora frågan också, som förmodligen kommer att bli ganska problematisk när boken släpps. Det vill säga att när prins Harry började skriva den här boken så var hans pappa prins Charles.
Mm.
När boken släpps är hans pappa kung Charles. Det är en väldigt stor skillnad. Mycket har hänt fram till boken lanseras. Och vi vet ju sedan tidigare att varken prins Harry eller Meghan är ju särskilt blyga när det kommer till att liksom kritisera familjen och berätta ganska detaljerat kring saker och ting som har hänt och hur de har upplevt det. Så att jag tror ändå vi kan räkna med en hel del, kan man kalla det små bomber i den här boken som faktiskt kan...
Men det är de
skugga,
han nog,
liksom, kungafamiljen.
Det är nog de han vill tona ner i så fall. För att de här förändringarna som du pratar om, de är ju ganska viktiga. Det är en sak att kritisera en prins eller en tronföljare. Det är en helt annan sak att kritisera en regerande kung, som då är också är hans pappa.
Mm.
Men jag tror ändå att den här boken kommer ju sälja i miljontals ex. Alla vill ju veta hur gick det egentligen till. Hur har liksom prins Harry upplevt allt det här? Sen kan man ju aldrig, jag tänkte på det också med den här boken som Omid Scobie skrev,
Finding Freedom,
för den samarbetade ju Harry och Meghan,
men det kom fram i efterhand
i en rättegång,
ja. Mm. Precis.
Men det hade de gjort i alla fall, och den boken var ju väldigt, väldigt färgad. Den var ju väldigt hyllande och lite ensidig, och det var ju mycket där som hade kanske bättrats på helt, ja, enkelt. Men här då liksom med Mare, man kan aldrig ta ifrån att det är hans upplevelser, hans känslor, hans tankar. Så jag tror att den kommer sälja som smör i solsken.
Ja. En sak som jag lade märke till, det är att boken nu planeras ju att släppas den 10 januari 2023. Det blir ju faktiskt nästan på pricken 2 år exakt efter att paret då, alltså Harry och Meghan, publicerade det här omtalade inlägget på sitt Instagramkonto när det fortfarande var aktivt då. Det var den 8 januari 2020. Det var då via Instagram som de kommunicerade och meddelade att de ville kliva tillbaka då som seniora medlemmar av kungafamiljen. Det här blev ju verkligen, alltså jag kommer fortfarande ihåg exakt var jag befann mig och hur vi ringde varandra och bara, okej, de backar ifrån kungahuset. Ja. Men förmodligen är det en slump att boken lanseras exakt vid de här datumen, eller är det bara, jag vet inte. Mm.
Det är spännande. Tänk att det redan gått 2 år sedan tog det här beslutet. Det går snabbt.
Det går snabbt.
Sen är frågan också om den här boken på något vis kan hota monarkin. Och jag skulle vilja säga att på kort sikt så kan det ju verkligen det. Nu har det varit så otroligt många skandaler som brittiska kungahuset har fått hantera. Prins Andrew, Megxit, det har varit så mycket. Så det är klart att om det finns såna här avslöjanden som är så starka som liknande de som Meghan Harry gjorde i Opera, absolut.
Mm.
I långa loppet tror jag inte det. För det har man sett att med tiden så lägger sig sån här kritik. Det var likadant när skandalboken om vår kung kom ut. Den som handlade mycket om hans partyliv och älskarinnor och hej och hå. Det var jättetufft för kungafamiljen just då. Och man såg att popularitetssiffrorna sjönk. Men det återgick till det normala efter ett tag.
Mm.
Så en kunglighets bästa vapen är ju tid.
Mm. Ja, verkligen. Men i det, jag tänker, vi har sett då till exempel Harry och Meghans uttalanden hos Oprah, hur, liksom, hur det skakade om. Det är klart att det kommer ju finnas delar i den här boken som kommer skaka om, och det kommer liksom ifrågasätta. Så jag tror framförallt att det har man ju hört prins Harry under så många år, hans frustration kring liksom hur hela hans mammas död hanterades, och liksom hur hans upplevelser och hans storbror prins Williams upplevelser är det. Jag tror verkligen att han kommer lyfta på locket till de känslorna. För det är någonting som han har pratat väldigt mycket om, men man kanske ändå inte har fått det där riktiga djupet i det. Och det tror jag verkligen kan bli en sån grej, som att man ifrågasätter hur de här små pojkarna kunde utsättas för.
Och jag ser fortfarande framför mig hur William och Harry går bakom sin mammas kista på begravningen genom London, och det står hundratusentals människor runt omkring och gråter och kastar blommor på dem.
Men var de 12 och 15 år?
Ja, då är man inte kaxig alltså. Då är man ganska ung.
Man är absolut inte redo för den typen av press och känslor. Nej, men sen kommer man ju såklart, jag tror också att vi kommer höra eller kunna läsa väldigt mycket om Charles och Camilla. Och liksom hur prins Harry har upplevt liksom hela deras skilsmässa och hur media skildrade den, och pressen på barnen, och ja, men såklart också Harry och Meghans förhållande, det som de redan har lyft lite på i den här Oprah-intervjun. Och sen kanske vi får reda på varför de valde att lämna kungahuset.
Ja, för det är ju fortfarande, vi har ju fått förklaringar i form av att de mådde dåligt, att de inte ville stå i blickfånget, att de inte riktigt trivdes i den här offentliga rollen. Så det vet vi ju. Men det känns som att det borde ligga mycket mer bakom det här än vad vi vet.
För att den förklaringen kom ju ganska tidigt, ungefär det här datumet som jag nyss pratade om, när man gick ut med det här på Instagram. Och då kom jag ihåg att både du och jag, när man liksom precis började rapportera om det här, då pratade man om det och såg på det som att de verkligen skulle kliva tillbaka och inte ville vara någon som helst del av offentligheten, vilket man såklart så man accepterar och förstår det. Och att det var en rimlig förklaring. Men nu 2 år senare så ser vi ju att det är ju precis tvärtom det Harry och Meghan vill. Det är podcast, och det är produktionen med Netflix, alltså det är väldigt, om vi nu ska prata
om intervjuer,
ja. Det är verkligen i offentligheten, så att det är ju inte riktigt en orsak eller förklaring längre, för de har ju visat det motsatta. Så att jag hoppas vi ska få lite fler detaljer kring allting.
Sen tror jag säkert att resten av kungafamiljen tycker att det är lite jobbigt. Jag tror att de tycker det är tufft att vänta på, kommer avslöjanden eller inte. Inte en chans att någon av dem fått läsa boken i förväg, det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller. Och en källa då nära hovet ska ha sagt till The Mirror att det finns en tsunami av rädsla bland kungligheterna över vad prins Harry kommer att skriva. Så att, så är det nog.
Kommer du ihåg den här boken Diana Her True Story som kom 92? Det var Andrew Morton som skrev den. Den var ju en bomb som slog ner. Det liknade ju lite den här intervjun som Diana gav till BBC när hon pratade om att de var 3 äktenskapet. Mm. Alltså såna här bakom kulisserna, intervjuer och böcker, det förändrar ändå synen hos folk kring hur en kungafamilj funkar.
Ja, men det var ju just det som var grejen med den här boken, för att man hade liksom sett då på Charles och Diana som det här sagoparet i sagovärlden. Lite så var det ju ändå, liksom man tittade på hela, och hela den här boken bara ryckte undan det, och man fick liksom förstå det här mörkret och alla de här hemskheterna som hon hade upplevt och som pågick. Och det var ju verkligen, alltså jag tror hela Storbritannien delades upp i 2 läger. Det var det redan innan, men det fick ju liksom sån skjuts av den här boken.
Jag köpte den på flygplatsen i London. Jag var på väg hemifrån begravningen. Jag har inte börjat läsa den än. Jag tror jag köpte 5 kungliga böcker. Jag har plöjt några, men den är kvar.
Och vi köpte ju också många böcker när vi var där under Platina-jubileumet.
Ja, i somras.
För då köpte jag den gärna boken.
Har du läst den?
Jag har läst halva.
Ja. Men var det så avslöjande som man tror?
Ja, men det är den ju. Det är bland annat i den här boken som Diana berättar om sina ätstörningar och att hon har försökt till och med att ta livet av sig flera gånger. Så att det var ju otroligt många detaljer som framkom i den här boken som man inte hade hört.
Visst var det så att Andrew Morton som skrev den, han spelade in samtal med henne. Alltså flera timmars samtal, och så byggde han liksom upp berättelsen utefter det. Det är, att, jag får hugga tag i den här boken direkt.
Ja, det får du göra. Och det är också, jag tror det är ju också väldigt intressant att faktiskt läsa den nu innan man tar del av Harrys biografi.
Ja, verkligen. Vi har fått en lyssnarfråga. Den kommer ifrån Lotta. Hon skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Tack själv, Lotta.
Tack.
Jag har en fråga kring dresscode när den andra statschefen inte är kunglig. Presidenter och eventuella fruar lär ju inte ha tillgång till tiaror och andra stora smycken. Tar de kungliga hänsyn till det? Tonar de i så fall ner sin klädsel till en mer likvärdig nivå?
Mm.
Där kan jag svara bara rätt ut. Nej, man följer den klädkod som finns och kungligheter. Det skulle vara mycket speciella situationer ifall de skulle tona ner. Men man visar ju... Att klä upp sig ordentligt är ju också alltså någonting hedrande till den som har bjudit in.
Mm.
Ja.
Men en annan fråga faktiskt som jag ofta får på mitt Instagramkonto, det är lite fråga om det omvända. Om man då som gäst till exempel får bära diadem, om man är gäst hos en kunglighet eller i det sammanhanget.
Mm.
Ja, men låt säga att det är en tillställning på då fracknivå. Då får ju faktiskt andra gäster också bära diadem om de önskar. Det är alltså inte ett specifikt kungligt liksom privilegium att få bära diadem. Så råkar man ha ett diadem i smyckeskrinet så får man använda det när då högtidsdräkt eller frack står på agendan.
Har du ett diadem i smyckeskrinet? Råkar du ha det?
Jag råkar inte ha ett diadem faktiskt, tyvärr. Hade jag haft det, då hade du sett det för länge sedan. Och så har vi fått en till lyssnarfråga som handlar om titlar. De skriver så här: hej, varför kallas Sarah Phillips inte prinsessa? Hon är väl barnbarn till före detta drottning? Och de andra barnbarnen har väl det?
Ja, vissa av de andra barnbarnen har ju titlar. Eller ja, det har de nog allihopa förutom Sarah Phillips och Peter Phillips. Men det är ju så här att prinsessan Anne då, dotter till drottning Elisabeth, hon tackade nej till titlar till sina barn. Och vi pratade om det tidigare i avsnittet här, att hon anser att det följer med så mycket negativa saker med titlar. Så hon vill att barnen skulle växa upp utan att känna sig bundna då till kungahuset.
Och han ska också säga det att Sarah Phillips heter ju inte egentligen Sarah Phillips utan Sarah Tindall.
Ja, men förlåt.
Ja, men ja. Hon hette ju det innan hon gifte sig.
Ja, här snubblar vi på tungan.
Ja, det gör vi. Det är fredag eftermiddag man får snubbla på ord, tycker jag.
Ja.
Vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss, så fortsätt gärna att göra det till kungligt@aftonbladet.se.
Och vill du ha nyheter varje dag kring kungligheter, då följer du oss på Instagram och sociala medier. Vad heter du, Sara, där?
royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
Främst på Instagram, kungligt med Jenny heter jag där.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs snart igen.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.